Hej och välkommen till Attityd, programserien som belyser ANDT. ANDT, det står för alkohol, narkotika, doping och tobak. Jag heter Kjell-Erik Jonasson. I första avsnittet fick vi träffa personerna bakom mobiliseringen i Jämtlands län. Idag ska vi gå in på ämnet droger och i första hand då cannabis. Pelle Olsson är författare, frilansjournalist och sjuksköterska och brinner för detta med att informera om cannabis. Han har i sitt jobb som sjuksköterska jobbat med missbrukare av cannabis. Han har i 15 år skrivit och informerat om just denna drog. Pelle Olsson, hur tar man cannabis?
Ja, cannabis röker man ju i första hand. Så att man kan ju också äta det, men det är ju inte lika bra. Röker man det kan man dosera ruset på ett bättre sätt och så. Man får bättre effekt av det. Mm. Så det är ju en växtdrog. Man kan ju få olika droger från cannabis. Dels är det ju haschet som är den här kådan som bakas ihop till kakor. Och sen är det ju marianan som är själva växten som torkas och smulas sönder. Men båda är ju samma drog. Tidigare var ju marianan eller gräset, och det finns ju massa smeknamn på drogen. Det var ju den svagare varianten och haschet var det starkare. Men det var ju tidigare. Idag är ju de här, båda hasch och marianan är ju lika starkt. Och det är väldigt mycket starkare då, potentare än vad det var förr i världen. Mm. Tack vare växtförädling. Man har ju odlat fram plantor som är liksom inte alls liknar den planta som ursprungligen växte på jorden, utan det är väldigt mycket starkare, kanske 10 gånger starkare. Alltså då pratar vi om den här rusgivande substansen THC som gör att man får ett rus. Så att det är mycket farligare drog än vad det har varit tidigare, av det skälet.
Hur länge pågår ett rus? Kan man säga så?
Ja, det kan ju, det beror på, det där är ju, måste också redas ut lite närmare. Alltså, 3-4 timmar brukar man ju säga då om man röker om man är nybörjare, och så röker man oftare så är ruset kortare. Men det är inte bara det här påtagliga ruset som cannabisrökaren känner av. Det är bara de där tiderna, alltså. Kanske ner mot en timme bara om man är vanerökare. Men sen om man är vanerökare då går ju inte THC ur hjärnan, ur kroppen, därför att det lagras i fettvävnaden och man kommer in i ett kroniskt rus. Så även om man inte är påtänd, man känner sig inte påtänd, så är man påverkad av drogen. Och ja, forskarna kallar det för ett kroniskt rus. Man är ständigt lite flummig. Man tänker sämre, man är långsammare i sina reaktioner, man är sämre motoriskt också. Tack vare att THC stannar kvar i hjärnan väldigt länge.
Hur länge kan det stanna kvar som man har slutat med cannabis, så att säga?
Ja, man brukar säga liksom 6 veckor brukar man säga att så länge stannar det kvar. Sen kan det stanna faktiskt kvar ännu längre om man har rökt väldigt mycket. Men en grundregel 6 veckor, röker man oftare än var 6:e vecka, då fyller man ständigt på halten av THC i hjärnan. Så det skiljer cannabis från andra droger som är ju vattenlösliga och försvinner ur kroppen efter ett halvt dygn kanske, något sånt där, som alkohol till exempel.
Hur påverkas kroppen av ett cannabisbruk då?
Ja, kroppen, alltså det är ju hjärnan som påverkas, va? Ja, hjärnan hör väl till kroppen, men det är framförallt hjärnan som är intressant. Kroppen påverkas ju dels inte så mycket som till exempel alkohol. Det är ju liksom mera att kroppen påverkas negativt. Lungorna påverkas ju, men det är ju mera på sikt eftersom man drar ner en massa jox i lungorna då, som är cancerframkallande och som inte är bra på olika sätt. Men det är ju hjärnan som påverkas, att man tänker trögare. Man blir lite dummare än vad man skulle ha varit annars när man röker cannabis. Det är väl det allvarliga. Och sen kan man ju ha otur då att drabbas av psykoser och till och med schizofreni, som är ju en allvarlig, kan säga, en slags kronisk psykos som de flesta som får den inte blir riktigt friska ifrån.
Det kan sitta i alltså hela livet?
Ja, precis. Om man pratar om psykoser, alltså psykoser går ju över efter veckor till månader, och det är ju en hemsk ångestladdat tillstånd, men det går över. Men schizofreni går ju aldrig riktigt över, det kommer tillbaka. Men det som sitter i hela livet om man röker som ung, det är speciellt farligt för unga människor. Då får man den här sänkningen av intelligensen faktiskt. Man har ju gjort forskning på det här och sett att man får en lägre intelligenskvot om man röker cannabis. Och det är ju inte konstigt, det är ju alla droger blir man ju lite dum i huvudet och trögtänkt utav. Men när det gäller cannabis så sitter den här intelligenssänkningen, den här försämrade tankeförmågan, sitter i även om man slutar röka. Och det är en kronisk påverkan av cannabisrökning. Så att det finns vissa saker som går över och vissa saker som inte går över. Det blir alltid bra. Om man slutar med drogen så är det ju alltid bättre. Men även om man slutar så har man skadat sig. Man får biverkningar så att säga, även som vuxen.
Finns det någon skillnad mellan könen när det gäller detta?
Ja, det finns ganska stora skillnader i konsumtionsmönster. Det är ju mycket vanligare att killar röker cannabis än tjejer. Och att speciellt röker mycket. Det är ju många tjejer som testar på sådär. Men utav storrökarna så är det ju övervikt på killar. Sen vet man ju inte riktigt skillnad. Det finns väl viss forskning som visar skillnader i påverkan och sånt där. Men det vet man inte så mycket om. Men den stora skillnaden är just mellan åldrarna. Att det är mycket värre att röka tidigt i livet som tonåring. För då är hjärnan inte färdigutvecklad. Och därför är det extra olämpligt att röka cannabis före 20 års ålder. Och det är då de flesta börjar röka.
En myt är ju att alkohol är farligare än cannabis. Och Pelle Olsson, hur är det med det?
Ja, det där är en väldigt vanligt påstående rakt ut i luften. Alltså för det första så måste man ju säga att man kan inte jämföra två droger. Det är som att jämföra äpplen och päron eller jämföra två idrottsprestationer med varandra i olika grenar. Va? Det går inte. Alkohol är ju farligt, det vet vi. Och vi vet väldigt mycket om alkohol och skadeverkningar. Och cannabis är farligt på delvis helt olika sätt än alkoholen. Och det kan man liksom inte väga mot varandra på det sättet. Det man kan säga med ganska stor säkerhet, men det finns ju inte vetenskapliga belägg på det, eftersom man kan liksom inte vetenskapligt jämföra olika saker, men det verkar vara så att det är betydligt giftigare för en ung människa att röka cannabis än att dricka sig full på alkohol. Det ser man i behandlingsstatistik och sådana där saker. Så för unga människor så vågar jag sticka fram hakan och säga att där är cannabis farligare än alkoholen.
Kan du nämna några andra myter som är vanliga?
Att cannabis skulle vara en bra medicin eller överhuvudtaget. Och det här är ju också någonting som man skulle behöva reda ut lite längre. Men alltså, cannabis används ju i medicinska syften i USA till exempel. Det har vi hört väldigt mycket. Och man måste skilja på medicinska syften och läkemedel. Alltså cannabis är inte godkänt som läkemedel någonstans. Inte i USA, där har ju amerikanska läkemedelsverket sagt nej, och amerikanska läkarsällskapet och cancerläkarsällskapet och glaukomläkarsällskapet och allt möjligt. De säger nej till det här, är ingen bra medicin eller bra läkemedel. Men sen är det vissa läkare då som får, inte skriva ut egentligen, men de får rekommendera det till sina patienter. Och det har ju godkänts då genom folkomröstningar i ett 20-tal delstater i USA. Trots att läkarexpertisen inte tycker att det är en bra idé. Men alltså cannabis är inte godkänt som läkemedel. Då pratar vi om cannabis, alltså röka cannabis kan ju inte vara ett bra läkemedel eftersom det är så skadligt. Men däremot finns det ju syntetiskt cannabis, alltså då är det ju inte cannabis längre, utan då är det ju THC och andra ingredienser som man syntetiserar och stoppar i ett piller eller i en spray. Då blir det i vissa fall ett läkemedel. Men det är inte det som cannabisförespråkarna menar egentligen. De menar ju att röka cannabis är ett läkemedel. Alltså det har vissa medicinska effekter. Precis som alkohol har ju också medicinska effekter om man ska göra en jämförelse. Mm. Men alltså det är inget läkemedel. Det kommer aldrig kunna vara ett läkemedel. Man kan inte dra ner massa rök i lungorna och bli påtänd och riskera hjärnskador och massa saker och sen samtidigt säga att det är ett läkemedel. Det är ju helt orimligt. Men tyvärr används det i debatten som någon slags argument då för att man ska godkänna även för rusgivande syften.
Har du flera exempel på det här med myter?
En myt är ju att bruket är så väldigt utbrett. I Sverige så stämmer det ju inte alls. Det är ju ungefär 2,5% av alla svenskar som har rökt någon gång senaste året. Medan 88% som har druckit alkohol. Alltså det är ju väldigt stor skillnad. Sen är det ju fler ungdomar som röker än vuxna. Men de allra flesta ungdomar har ju aldrig rökt cannabis. 80% av killarna i årskurs 2 har aldrig rökt cannabis och 87% av tjejerna har aldrig gjort det. Och det är ju, tror jag, att de flesta har en slags uppfattning att varenda ungdom har testat cannabis. Det stämmer inte. Det kan ju vara lite mer i storstäderna och lite mindre ute på landsorten. Men genomsnitt är det de siffrorna faktiskt. Och då handlar det bara om att ha rökt en enstaka gång. Skulle man ta de som röker regelbundet är det ju en minoritet.
Det du lyssnar på, det är attityd. Pelle Olsson, hur ser du på detta med att man vill legalisera cannabis?
Ja, alltså det viktigaste argumentet emot en legalisering, det är ju att fler skulle använda om det blev legalt. Förbudet har ju en återhållande effekt naturligtvis. Det ser man ju på alkohol. Alkohol är ju en legal drog. Och den används av många fler. Sen finns det ju naturligtvis andra kulturella orsaker och sånt där. Men alltså poängen och orsaken till att vi har ett förbud mot narkotika överhuvudtaget är ju att för att minska bruket. Minskar man bruket så minskar man också missbruket och man minskar antalet personer som råkar illa ut.
Många säger att det här är en inkörsport till tyngre droger. Stämmer det, tror du?
Ja, det stämmer. Det finns det väldigt tung vetenskapliga belägg för att det är, förutom att du använder ordet begrepp tyngre droger. Man kan ju verkligen ifrågasätta om cannabis inte också är en tung drog. Alltså nu hamnar man i den där jämförelsen mellan droger igen. Cannabis är ju på många sätt en värre drog än andra droger därför att det påverkar hjärnan så mycket. Andra droger som till exempel heroin som används av väldigt få, speciellt väldigt få ungdomar, det är ju livsfarligt därför man kan ta en överdos. Men om man överlever sin överdos så blir man inte alls lika skadad i hjärnan som man blir av regelbundet cannabis. Rökande till exempel. Så att man kan jämföra fram och tillbaka. Man ska inte kalla droger för lätta eller tunga. Man ska konstatera att det är narkotika och det som är klassat som narkotika är ju förbjudet att använda. I vårt land och i de flesta andra länder också, även om lagstiftning och hur man efterlever lagstiftningen inte alltid riktigt samma sak.
Ja, som sista fråga till dig då, Pelle Olsson. Vad ser du som den viktigaste attitydfrågan?
Det är väl det här med kunskap om skadeverkningar och vad det får för effekter när man använder en drog som cannabis. Och där finns det mycket okunskap och man finns fortfarande en föreställning om att det inte ska vara så farligt och sådana saker. Och det där är ju intressant om man säger så, att för länge sedan så visste vi redan skadeverkningarna och idag vet vi det ännu mer och vi vet dessutom nya saker och vi vet dessutom att drogen är skadligare än tidigare och ändå så finns det missuppfattningar om att det där inte stämmer. Det finns en illusion, felaktig bild av att det skulle vara någon lättare form av narkotika och det där är ju märkligt att det lever kvar så väldigt mycket. Det finns alltså väldigt säkra kunskaper om cannabis skadeverkningar och det är det vi måste få särskilt unga människor att förstå, att de tar en väldigt stor risk att när de röker cannabis. Dels kan man då få de här psykoserna, man kan bli beroende och framförallt så kan man då få kroniska skador om man fortsätter att röka cannabis under ungdomsåren. Så kunskap är en viktig attitydfråga, att kunskapen hamnar rätt och att den blir liksom allmän gods. Precis som vi vet idag att väldigt säkert att tobak ökar risken för lungcancer till exempel. Det är ju ingen som tvivlar på det, men där höll ju tobaksindustrin på att bromsa de kunskaperna väldigt länge och idag försöker cannabislobbyn och den uppblomstrande cannabisindustrin faktiskt att mörka de här sakerna och de har ju tyvärr lyckats till viss del att sprida irrläror om det här, att det inte skulle vara så farligt och att det inte finns några säkra bevis för det ena och det andra, vilket det faktiskt gör.
Det var Pelle Olsson, författare, frilansjournalist och sjuksköterska som de senaste 15 åren ägnat sig åt ämnet cannabis. Det du lyssnar på är programserien Attityd. Hur ser då polisen på detta med narkotikaanvändningen bland ungdomar? Och hur arbetar man med det? Polisassistent Malin Ekström på Ungdomspolisen. Vilka är de vanligaste narkotikadrogerna i länet?
De vanligaste preparaten som vi stöter på, det är framförallt cannabis, hash och marijuana. Spice har vi haft mycket av, vi ser att det är lite grann på nedgång. Och så amfetamin, det är väl de tre vanligaste.
Finns det mycket narkotika i länet och vart finns det?
Jag skulle inte säga att det finns mer i det här länet än i något annat län. Men det förekommer ju ganska frekvent. Och vart det finns, det är överallt. Det förekommer överallt. Och ingenstans kan man väl säga. Där människor finns, finns narkotika kan man väl säga. Jag skulle inte peka ut något särskilt ställe. Det finns i alla samhällsklasser och på de flesta orter i länet.
Hur ser det ut i skolorna då? Är det narkotikafritt där idag?
Nej, det är det inte. Vi vet ju många elever som går på skolan påverkade av narkotika. De kanske har rökt på helgen och sen går de på skolan på måndagen. Sen vet vi också att de förvarar ibland preparat i sina skåp eller jackfickor eller på andra ställen på skolan. Vi har ju polishundarna då som gör såna narkotikasök i skola som jobbar mot det här. Och lärare och vi också givetvis, men det förekommer att det finns i skolorna. Det gör det.
Och då kan man göra tillslag där om man har någonting som är misstänkt?
Ja, absolut. Misstänker vi något så gör vi tillslag. Vi lämnar ingenting.
Ser man att det där ökar?
Nej, det skulle jag inte säga att vi ser en ökning heller. Vi har blivit bättre på upptäckare. Så på så sätt ökar det för våra del. Men jag tror att det är ungefär samma mängd som finns och har funnits över en ganska lång tid.
Vad är det vanligaste argumentet ungdomar har för att man använder narkotika, tror du?
Ja, det är många som säger att det är inte farligt. Det är väl det vanligaste argumentet. Det är inte värre än alkohol. Och sen har det blivit väldigt, det finns en väldigt legal och liberal syn till narkotika. Det är sånt man använder på fester istället för att dricka alkohol. Sen är det många som använder det för att självmedicinera, till exempel de som har ADHD använder det som medicin helt enkelt.
I vilka åldrar förekommer då narkotikan?
Det vi har sett är från 14 år uppåt. Vi har haft någon enstaka som har varit yngre än 14, men det man kan se i stort är väl ungefär 14-årsåldern.
Och vad kännetecknar den som är narkotikapåverkad? Vad ser man det på?
Det är jättesvårt att säga. Ibland ser man inga tecken alls, ibland ser man svaga tecken och ibland jättetydliga. Det jag skulle vilja säga är att det är de som känner framförallt ungdomarna bäst, förhoppningsvis föräldrarna i det här fallet, att det är de som ser avvikelse eller har den här magkänslan att det är någonting som inte stämmer. Det är våra absolut bästa spanare, så är det föräldrarna.
Och vad ska man titta efter då? Det kan ju vara svårt kanske.
Det är jättesvårt att titta efter tecken som stora pupiller eller trötthet och slöhet. För de flesta ungdomar är ju trötta och slöa på morgonen eller att de sover halva dagen. Det jag skulle vilja säga är att man ska titta jackfickor, titta vad de har i jackan. Har de sådana här risslapapper eller att pengar kommer in eller försvinner från kontot. Mer sådana tecken. Om de har börjat röka vanliga cigaretter. Att man har en helhetsbild där på. Man går igenom jackfickorna ibland. Eller ryggsäcken eller vad det nu må vara.
Ska man prata med andra föräldrar om man är lite orolig också?
Absolut. Det är alltså föräldranätverken, kontakten mellan föräldrar. Ofta säger barnen att de ska någonstans eller skickar ett sms om att de är någonstans. Då kan man gärna kolla upp det så att det stämmer. Om man har sina aningar om vad ungdomarna gör och inte gör.
Hur ser du på? Är det lätt att få tag i narkotika här i Jämtland?
Ja, det är det. Som sagt, det är inte lättare än någon annanstans i Sverige. Men det finns ju både på internet och på andra ställen. Jag tror att de flesta ungdomarna skulle kunna få tag i narkotika väldigt snabbt om de skulle vilja.
Och då är det inte bara att stå på stan och hänga och vänta, utan man gör det lättast via internet, eller?
Ja, alla ungdomar har med sig internet hela tiden i sina telefoner idag. Så det är internetkontakter, sms, övriga kontakter via klasskompisar och det löser de väldigt, väldigt snabbt.
När ni tar in någon som är narkotikapåverkad, vad har man då för rutiner när det gäller ungdomar?
När man tar in någon som är narkotikapåverkad som är under 18 år och över 15, då måste vi alltid kontakta vårdnadshavarna på en gång. Och sen kontaktar vi även socialtjänsten Så vi försöker koppla in all hjälp ungdomen kan få så fort som möjligt för att bryta då ett eventuellt missbruk. Sen om vi vill ta in och prova någon som är under 15, då är det en åklagare som måste besluta det. Men i övrigt är det samma rutiner där.
Vet du hur det jobbas med detta förebyggande då i skolorna i länet mot narkotikan?
De har ju mycket så här temadagar, informationsdagar, diskussionsforum. Vi är ute och föreläser på skolorna. Vi träffar alla 8 i länet. Så alla 8 i länet kommer träffa polisen och där tar vi upp och pratar vi lite narkotika och strafflära. Så det är en stor del från våran sida. Då hjälps alla poliser åt. Så Sveg tar Svegsklasserna och Strömsund tar Strömsundsklasserna. Och vi från ungdomsgruppen tar alla klasser i Östersunds kommun.
Ska du berätta lite kort, vad är ungdomsgruppen?
Ungdomsgruppen, vi är 8 stycken poliser, varav en chef, Per Sundin. Vi utreder alla brott där någon under 18 är misstänkt. Och vi jobbar även förebyggande ute. Så vi kan säga att vi jobbar ungefär 50% inne och 50% ute. Ibland blir det mer ute, ibland blir det mindre ute. Beroende på hur mycket inflöde av ärenden vi har. Men vi utreder brott, håller förhör. Vi tar tvångsmedel, tar saker i beslag, gör husrannsakningar. Och vi är ute på skolor, vi är ute på fritidsgårdar. Vi är på hemmafester, på föreningsfester. Vi försöker finnas där ungdomarna är. Och vi även skaffar en lokal på Busstorget här i Östersund där vi håller till en hel del. Det är mycket ungdomar utifrån länet som går skola i Östersund. De står där och väntar på bussen och knyter mindre bra kontakter helt enkelt. Så då försöker vi finnas där. Framförallt på fredag eftermiddagar när alla ska transporteras till olika ställen.
Med andra ord så är ni ganska bekanta med ungdomarna.
Vi tycker det. Ja, vi tycker att vi känner igen väldigt, väldigt många och de känner igen oss och det är väldigt bra. Vi har en bra dialog och de flesta är väldigt trevliga med oss och vi försöker vara trevliga med dem. Och ja, det är roligt att jobba som ungdomspolis.
Tror du det har räddat några att ni har sån tät kontakt?
Jag hoppas det. Det tror jag. Att vi försöker ha koll. Att vi har bra kontakt med föräldrar och vi är obekväma. Vi ringer hem och frågar, får de vara här nu eller får de inte det? Och man känner att man har ögonen på sig.
Känner du ibland att föräldrarna släpper sina ungdomar lite väl långt?
Ja, det skulle jag säga. Det tycker jag. Det finns många, många väldigt, väldigt bra föräldrar som har bra koll och många som kanske har tappat lite koll. Och framförallt då när kanske de har flyttat hemifrån och ska börja gymnasiet. De får egna lägenheter och ha lite mer fria tyglar så. I de flesta fallen går det väldigt bra, men i vissa fall så gör det ju inte det.
Och sen sista frågan då till dig, Malin Ekström. Vad ser du som den viktigaste attitydfrågan?
Den viktigaste attitydfrågan tycker jag är det här, den liberala synen på narkotika. Att man säger att det inte är farligt och där är det lagligt och att man har den attityden gentemot narkotika. Dels så tror jag man har varit... man har läst för mycket positivt på nätet. Man är för lite källkritisk till vad man läser. Sen har man inte sett kanske det vi har sett och det vi läser. Det negativa bakom narkotika. Vad som faktiskt kan hända.
Ni ser den verkliga bilden så att säga.
Ja, lite så känns det. Att vi får se och prata med ungdomar och vuxna som har rökt på kanske lite för mycket. Man ser att de är väldigt sega i huvudet och att det finns negativa följder av det de faktiskt har gjort.
Men du ser positivt på ditt arbete i alla fall?
Ja, men det gör jag. Jag tror alla på ungdomsgruppen har en väldigt arbetsglädje och vi trivs bra. Vi tycker det är roligt att jobba med ungdomar och det är väldigt förmånligt att få göra det.
Det var Malin Ekström på ungdomspolisen i Östersund som berättade. Ja, i dagens attityd har vi pratat om cannabis. Och i nästa avsnitt, då fortsätter vi med detta ämne. Jag heter Kjell Erik Jonasson och jag säger på återhörande. Vill du veta mer? Gå in då på www.mobilisering.nu. Attityd produceras av Krokombygdens kulturella radioförening.